Dagens bibeltext kommer från första Mosebok 50, vers 1-26. Och jag läser från när fadern precis har dött. Och Josef kastade sig ner över sin far och grät och kysste honom. Sedan befallde Josef läkarna han hade i sin tjänst att de skulle balsamera hans far. Och läkarna balsamerade Israel. Det tog 40 dagar, den tiden en balsamering tar. Egypterna grät honom i 70 dagar och när denna sorgetid var över talade Josef med faraos hovfolk och sa till dem: jag ber er om en ynnest. Lägg fram min sak inför farao och tala om för honom att min far har tagit en ed av mig och sagt: när jag dör, lägg mig då i den grav som jag låtit hugga ut åt mig i Kanan. Be honom att han låter mig resa dit upp och begrava min far. Sen ska jag återvända hit. Farao lät hälsa: res dit upp och begrav din far enligt en ed han har tagit av dig. Josef reste för att begrava sin far och med honom följde alla de äldste ämbetsmännen vid faraos hov och alla Egyptens äldste och hela Josefs familj, hans bröder och hans fars familj. Kvinnor och barn lämnade de dock kvar i Goshen, liksom får och kor. Han hade med sig både vagnar och hästar, det var ett mycket stort följe. När de kom till gården Hattad på andra sidan Jordan höll de en stor och högtidlig dödsklagan. Josef utlyste en 7 dagars sorgehögtid efter sin far. Invånarna i landet, kanaerna, såg sorgehögtiden i gården Hattad och de sa: där håller egyptierna en stor sorgehögtid. Därför kallade man platsen Avel Misrajim. Det ligger på andra sidan Jordan. Jakobs söner gjorde med sin far så som han hade befallt dem. De förde honom till Kanan och begravde honom i grottan på fältet i Makpela, det fält utanför Mamre som Abraham köpt som gravplats åt hetiten Efron. När Josef hade begravt sin far återvände han till Egypten med sina bröder och alla andra som hade följt honom till hans fars begravning. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sa de: kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi gjort honom. Därför skickade de bud till Josef och lät säga: innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont. Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått. Vid dessa ord brast Josef i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sa: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem: var inte rädda, jag är ju inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har vänt er till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Josef bodde kvar i Egypten tillsammans med sin släkt och han levde i 110 år. På Efraims sida fick han se barn i tredje led och barn till Manasses son Makir som han kunde uppta som sina. Josef sa till sina fränder: jag ska snart dö, men Gud kommer ta sig an er och föra er från detta land upp till det land som han med ed har lovat i Abraham, Isak och Jakob. Sen tog han en ed av Israels ättlingar och sa: Gud kommer ta sig an er och då ska ni föra mina ben härifrån. Så dog Josef i en ålder av 110 år och han blev balsamerad och lagd i en kista i Egypten.
Vi är framme vid upplösningen av Bibelns längsta personhistoria, den om Josef, hans far och hans bröder. Och man måste säga att det här dramat verkligen, det håller i sig ända in i slutscenen i den här berättelsen. Pappan, fadern, ska till att dö. Och den rädsla som har legat dold under välståndet i Egypten, den har legat dold under en på ytan återsamlad familj. Den rädslan blossar nu upp igen. Faderns död blir det nu eller aldrig. Det nu eller inte alls som var helt nödvändigt för den här familjen. Också ett nu eller aldrig som jag tror finns i varje mänsklig konflikt. Man måste säga inledningsvis att det är en väldigt speciell familj detta. Jag vet, ni som har följt den här serien nu genom alla söndagar, det är en mycket märklig familj. Bara det som rapporteras i det 49:e kapitlet, det som vi inte läste, där fadern Jakob innan han ska dö, så, eller avlider, det står faktiskt i texten att han drar upp benen i sängen och dör, som beskrivs det. Innan det så radar han upp sina söner och så håller han ett långt tal där han säger någonting om var och en av dem. Underkänner somliga, uppmuntrar andra och Josef får som vanligt full pott. Lyssna bara. Ett ungt fruktträd är Josef. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna klättrar upp över muren. För mig är den där korta versen väldigt speciell. Det här var en av de första bibeltexter jag predikade över när jag var någonting runt 20 år gammal. Och när jag slutade min första tjänst i Västervik så fick jag en klocka i guld. Fast det var inte guld, det var en fuskklocka. I alla fall guldfärgad, och på baksidan av den där klockan så står det inristat första Mosebok 49 och 22. Ett ungt fruktträd är Josef. Lite senare så utlovas Josef välsignelse i något av det vackraste som har skrivit. Och jag bara citerar några få rader. Välsignelse från ax och blomma. Välsignelse från de uråldriga bergen. Lycka från de eviga höjderna. Må detta strömma över Josefs huvud, över gässan på försten bland bröder, säger fadern. Annat då med Levi och Simon, hans brorsor. Om dem säger Jakob, Simon och Levi är bröder. Deras svärd är våldets verktyg. Jag skyr deras sällskap. Jag vill inte vara i lag med dem. Tycker man förstår en del av den spänning som finns i den här familjen när man hör hur fadern talar om sina barn och märk inför sina barn. I ljuset av det, alltså jag tänker så här. Om den här familjen kan försonas på djupet med brödernas svek mot sin bror, med viljan att med våld röja Josef ur vägen, deras lögner mot fadern, med Josef oförstånd som ung som ju retade upp dem. Om det kan leda till försoning, så måste försoning vara möjlig i varje familj. Jag vägrar att backa en millimeter på det. Den måste vara möjlig. Sammanhanget har en nyckelvers. Jag tror för all försoning. Och den lyder så här. Mattias läste den. Ni ville mig ont. Men Gud har vänt det till någonting gott. Det är nyckelordet, tror jag, för all försoning. Den där enda meningen säger två saker samtidigt. Dels, det som har hänt, och det trollar man inte bort med överslätande ord. Det är sår som måste läkas, det är det ena. Det andra som sägs i en enda kort vers, det är Gud måste in på allvar i våra försoningsprocesser om vägen framåt ska bli möjlig, och Gud vill in i dem. Den Gud som i Jesus Kristus har gett försoning, inte bara ett ansikte, utan precis det Maria sjöng om i sången, gett försoningen också en kropp. Jag ska alldeles strax landa där. Och sen ska vi gå från predikan rakt in i försoningsmåltiden, nattvarden. Det finns en väg att gå till försoning. Och jag roade mig i veckan med att titta på hur man inom modern psykologi och filosofi talar idag om just försoningsprocesser. Och så la jag det jag läste sida vid sida med berättelsen om Josef och hans bröder. Och så såg jag faktiskt att de var förvånande moderna på den här tiden det utspelar sig. Ett exempel för att ta bland många är att på Ann Lagerströms hemsida. Många känner till Ann, hon var ju redaktör för Idagsidorna på Svenska Dagbladet under många år. Nu har hon en hemsida där hon samlar mycket från filosofi, från psykologi och från hjärnforskning. På den så intervjuar hon Solveig Hultqvist som är kurator på Stockholms sjukhem, ett hospice där man har sett många familjer försonas just inför en förälders död. Och att man har medvetet arbetat på att det ska komma till stånd. Och hon beskriver försoningsprocessen just i det skedet i 5 steg. Men jag tror att det är ganska generellt det hon beskriver. Här är de 5 stegen. 1. Erkänn att ni behöver försonas. 2. Våga känna smärtan. 3. Våga be om ett möte. 4. Våga mötet. Och 5. Försonas med eller utan den andra, hennes tillägg. Det här är intressant, för att detta är ju nästan exakt vad som sker i upplösningskapitlet av den här långa berättelsen. Jag tänkte bara lägga det här mönstret över den här delen av den gamla berättelsen om Josef och hans bröder och så se hur detta tycks vara en beprövad väg, faktiskt en väg som aldrig blir omodern. Jag tar dem i tur och ordning. 1. Erkänn att vi behöver försonas. Jag tror utifrån det man läser att de här bröderna långt tidigare har insett sin skuld. De här bröderna har pratat med varandra tidigare. I kapitel 45, så när det avslöjas att Josef är den han är, så står det att Josef kysste alla sina bröder, tog dem i famn och grät. Sedan talade han med bröderna, han och bröderna med varann, står det. Man skulle kunna tänka att allt gammalt groll mellan Josef och hans bröder var överspelat. Nu hade de ju flyttat till Egypten allihopa. De hade fått bosätta sig i den bästa delen av landet. De hade fått arbeten. Josef försörjde dem med livsmedel. De hade gemensamt begravt sin gamla far. Men uppenbarligen så är det inte riktigt färdigt. Det finns något mer här. Under ytan tycks det finnas någonting ouppklarat. Det som pappan har samlat sina söner innan han dör för att säga, ni måste göra någonting åt det här. Det är väldigt mycket som flyter upp. Jag tror inte vi behöver tänka så långt utanför oss själva. När en förälder dör. Åh, vad mycket som flyter upp då. Döden kommer som bekant alltid en dag för tidigt. Och när den väl är där, då är allt det som vi tänkte. Alltså, det här måste vi prata om. Men där vi tänkte, men vi tar det sen. När det blir lämpligare eller lämpligt. Och så insåg vi aldrig att det kanske aldrig blir lämpligt. Det här är ett jobb som måste göras. Och så går åren. Avståndet växer och det förkrymper oss som människor. När fadern nu är borta, då vaknar rädslan hos bröderna. Och den där rädslan är ganska ologisk. Bröderna får för sig att det enda som har hållit Josefs hembegärd stången under alla år, det är pappan. Och det driver dem fram till det som nu sker. Alltså, kunde det ligga någonting i det sista fadern sa, att de behövde be sin bror om förlåtelse? Det är som om pappans död inte bara gör dem rädda, det gör dem också modiga. Någonting måste göras. Alltså steg ett. Inse att du behöver försonas. Två. Våga känna smärta. Man behöver bara lägga handen väldigt lätt mot den här historien för att känna att den är full av sårighet och smärta. Fadern har lidit. Det sista han vill säga är: ni måste försonas. Lev inte vidare med detta efter min död. Och jag tror sönerna inser vad detta har kostat fadern. Bröderna har förstås också lidit. Samvetet, skulden, smärtan av att dölja sitt brott och så vidare. Josef har lidit. Han brister i gråt när han får deras första bud. Och jag tror att den där gråten röjer hur djupt det här sitter i honom. Han låter ju väldans färdigbearbetad, tycker jag. När han säger att Gud ville detta för att skapa en framtid och rädda liv, så låter han väldigt, väldigt färdigbearbetad. Men gråten berättar någonting annat, något som också är sant. Det här har gjort ont för oss alla. Våga känn den smärtan. 3. Våga boka ett möte. Jag vet inte om de formulerade det riktigt så på den här tiden och tittade i sina telefoner och kalendrar när de skulle kunna få till det. Men de gör något liknande. Nämligen de sänder bud till Josef med följande text. Innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont. Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått. Märk att deras närmande till sin bror sker i två steg. Först skickar de ett bud med sitt ärende, och när budet har nått fram så söker de personligen upp honom. Det första är en enkelriktad aktivitet. Mötet som följer kräver ömsesidighet. Och det här sägs ju vara skillnaden mellan förlåtelse och försoning. Att försoning är den process som tar in båda parters upplevelse av det som har hänt och skapar genom det en möjlig väg framåt. Så läste jag det här och tänkte jag veckan, det finns någon slags klokhet i detta. Att inte bara klampa på och säga ja, åren har gått men nu måste vi försonas. Utan att börja den processen med en svagare signal än att bara klampa på. Kanske ett brev. Kanske ett litet sms som bara ställer frågan om ett möte, men där den andra har chansen att avvisa dig. Säga nej, jag vill inte det. Men någon måste alltid ta första steget. Så länge ingen gör det så kan inte någonting nytt ske. Och här rör jag vid en punkt som för mig skär ganska djupt. Jag möter allt för ofta människor som har hamnat i oförsonlighet. Allt för ofta. Där man utifrån som yttre betraktare så tydligt ser det man uppenbarligen inte själv kan se när man är en av parterna, nämligen att båda väntar på varann. Båda väntar på att den andra ska ta det första initiativet, och så går åren och rätt vad det är så är det för sent. Försoningen är en väg att gå. Om man inte börjar gå i riktning mot en förändring så sker inget. Och då skulle jag vilja basunera ut idag att också ett myrsteg. Kommer ni ihåg dem som barn? Myrstegen. Också ett myrsteg i rätt riktning tar oss närmare det som vi längtar efter. Förakta inte de här pyttesmå stegen i riktning mot det du längtar efter. Eller med sångerskan Lisa Nilssons ord. Långsamt leder också någonstans. Så till dig som är där, det har låst sig. Det kan göra det. Ta ett myrsteg. Bestäm dig för att göra det idag. Om du säger, ja men jag har gjort det så många gånger förut. Då svarar jag, gör det en gång till. Ta ett litet steg i riktning mot försoning. Och så fyra, våga mötet. Lyssna igen. Sen kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sa, vi är dina slavar. Men Josef sa, var inte rädda, jag är ju inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. I det här mötet finns några omistliga ingredienser på vägen mot försoning. Det första är tydlighet. Ni ville mig ont, det ska sägas. Det var inte bara att det blev fel, utan nu pratas det om att det fanns en avsikt. De ville ont. Han vill uppenbarligen inte att responsen på det är att de ska kräla på golvet framför honom. Han vill absolut inte att de ska bli hans slavar. Men det som har hänt, tycks han säga, har tillfogat oss alla skada. Man kan kanske inte komma till en historieskrivning alltid som är gemensamt, när man kan säga, ja, exakt så här var det. Det var det här som hände och därför skedde det. Men man kan komma till ett ömsesidigt erkännande av varandras upplevelse. Det är möjligt. Alltså, så här kändes det för mig. Och så ta in varandras berättelse. Och mycket forskning säger att just det kan bli en början på en försoningsprocess. Sen gör han någonting som jag tror är nyckel till alla våra möten. Inte de, minst de där det har gått snett och vi har sårat varann. Josef kliver ner så tydligt till en nivå där försoning är möjlig. Och han gör det med orden, jag är inte Gud. Det är en bra mening. Jag är inte Gud. Och när jag läser så är jag tillbaka i den här intrikata berättelsens början. Drömmaren, han som pratade vitt och brett om sina drömmar, som retade gallfeben på sina bröder. Åren har gått. Josef har mognat. Han har tänkt på sin egen hållning, sitt sätt att prata. Och han står tydligen där nu och inser att också jag bär ansvar i detta. Jag är inte Gud. Det är en bra utgångspunkt. Men han vet en sak till. Och det är, Gud är Gud. Det här är ett dynamiskt fält. En plats där det omöjliga kan bli möjligt. När vi kliver ner, inser på allvar att vi alla är bristfälliga. Vi är inte helstöpta och kvistfria, någon av oss. Och nu talar jag inte om övergrepp mot värnlösa, utan om processer vuxna människor emellan som lett till den här onda, nedåtgående spiralen som lockat fram det sämsta hos oss och med tiden gjort oss mer och mer medskyldiga. När vi på allvar inser vår gemensamma mänsklighet, då kan någonting nytt börja ske. Då finns det en plats för Gud att göra någonting. När vi inser att vi alla är ofullkomliga, det har vi gemensamt. Och så vågar agera utifrån att Gud är där. Och så hur det där mötet sker är inte oväsentligt. Det finns en liten detalj som jag tycker är fantastisk. Så talade Josef lugnande och uppmuntrande till dem. Jag älskar den meningen. Det är så enkelt. Det är så självklart. Men det är så kraftfullt att vårt sätt att prata med varann om sånt här antingen öppnar eller omöjliggör försoningsprocessen. Han talade lugnande och uppmuntrande. Och sist, våga försonas. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Så talar en människa som lever i försoning. Ni ville mig ont, men Gud har vänt till något gott. Alltså det kunde ha varit annorlunda. Det som skedde var inte bra. Vi har alla skadats av detta. Men det är så här det är. Och nu måste vi gemensamt ta ansvar för det. Ljusår ifrån att Josef skulle ha stått där och sagt: ja, när åren har gått så inser jag att det var kanske inte så farligt. Det är inte det han säger. Han tar mycket mer ansvar än så. Det slutar inte med att han säger: ni ville mig ont. Det finns ett men i den här meningen. Men Gud har vänt det till någonting gott. Det är den här söndagens hälsning. In i allt vi sliter med. In i alla våra sårigheter och trasigheter. In i det som gick käpprätt fel i våra relationer. Gud vill vända det till någonting gott. Han vill vända det som håller på att bli värre och värre till någonting som börjar bli lite bättre med tiden. Att Gud kan göra det är inte samma sak som att Gud ville att det skulle bli så här. Absolut inte. Men när det väl har skett så vill Gud alltid vända. Det är Guds specialgren, om man kan säga så. Att vända det hopplösa in i någonting som börjar en process av läkedom och helande. Varsamt vända det onda till någonting som kan gagna andra. Jag citerar: han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Jag skulle vilja rekommendera er att läsa en bok. Och det är Desmond Tutus senaste bok som han har skrivit tillsammans med sin dotter som heter Förlåtelse. I den skriver han att varje förlåtelseakt tar, med varje förlåtelseakt tar vi ett steg mot helhet. Vi förändrar världen, skriver han, när vi väljer att bygga upp en förlåtelsens värld i våra egna hjärtan och tankar. En hand som sträcks ut till att förlåta är alltid en hand som arbetar för att skapa fred i världen. Så stort är det att gå försoningens väg. Men det är en väg. Och det är den här dagens budskap. Det är en väg att gå. Och den börjar med att man tar ett litet steg i rätt riktning. Kanske bara ett myrsteg. Och så ett steg till. Och ett steg till. Och det första steget, det skulle kunna vara att vi med öppna hjärtan kliver ner idag och säger: det här är jag med all min mänsklighet. Och så tar vi ett första steg fram emot de ord som nu står dukade. Försoningens bord, försoningens måltid till den Gud som i Jesus Kristus har gett försoningen inte bara ett ansikte utan en kropp. Vi förblir i bön. Och så lyssnar vi till brasset när de spelar. Att varje dag är en möjlighet, en skimrande möjlighet.